Dagens predikotext, den är hämtad från det som händer på skärtorsdagen efter att Judas har lämnat lärjungarna och Jesus för att förråda honom. Vi läser från Johannes evangeliets 13 kapitel och det är verserna 31 till och med 32. Så lyder de heliga orden. Så snart Judas hade gått ut, sa Jesus: nu är människosonen förhärligad, och Gud är förhärligad i honom. Är nu Gud förhärligad i honom, ska Gud också förhärliga honom i sig själv, och han ska snart förhärliga honom. Mina barn, ännu en kort tid är jag hos er. Ni kommer att söka efter mig, och det jag sa till judarna, det säger jag nu till er. Dit jag går kan ni inte komma. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er, ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra, ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Amen, Herre. Helg oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Ibland kan vi ha såna stunder i livet när allting blir tydligt. När man förstår någonting som man tidigare inte har förstått. En del upplever det här när de pluggar matte. De sitter och kämpar med ett tal och förstår inte hur det hänger ihop. Och så helt plötsligt förstår de. Det blir tydligt för dem. Det är så här man ska göra. Andra kanske sitter med ett korsord och grubblar. Fyra bokstäver lodrätt, det börjar med H. Och det ska vara en fisk. Vad kan det vara för något? Och så helt plötsligt blir det tydligt. I vår text idag så blir sanningen uppenbarad. Det blir tydligt vad Jesus sanna uppdrag är. Jesus, han talar till lärjungarna efter att Judas har gått ut. Och så säger han: nu är människosonen förhärligad. Han har klarat av det han är tvungen att genomföra för att vi ska bli frälsta. Och med profetisk klarsyn så vet Jesus att redan nu så är det klart. Det är förutbestämt vad som ska ske. Judas ska hämta tempelvakten. De kommer att gripa honom, misshandla honom och döda honom. Jesus ska dö. Det blir tydligt. Det är tydligt för honom och det ska bli tydligt för lärjungarna. Hans uppdrag blir tydligt i och med det. Han är ingen politisk upprorsledare för Israel som många hoppades. Även slutet av 1900-talet så var det många som predikade om kristendomen som en befrielseteologi. Att Jesus, han var en rebellledare och han ska inspirera rebellrörelser även idag. Men det är inte så. Jesus är nöjd med att bli gripen. Vilken rebellledare är det? Nu blir det också tydligt att han inte är det man brukar kalla en brödkonung. Människorna omkring honom när han utförde sina bröd under, de blev ju väldigt, väldigt glada. Här är en profet, en mästare som kan framställa mat på ett övernaturligt sätt. Honom vill vi ha som kung. Hämta en krona snabbt. Håller vi oss till honom behöver vi aldrig mer arbeta. Men det är inte Jesu uppdrag att mätta alla magar så att folk slipper arbeta. Det blir tydligt här. Han går mot döden. Det blir tydligt att hans uppdrag är något mer än att vara en klok guru. Ibland kanske ni har hört kloka människor som talar, delar med sig av sin livsvisdom. Det är vanligt nu inom New Age till exempel att säga: om du vill ha framgång, sluta söka framgång, så finner du framgång. Men Jesus är inte en guru som har kloka ord och livsvisdom som hjälper oss på vägen. Han är något mer. Han är Guds offerlamm. Nu blir det tydligt. Han måste lida och dö. Hans uppdrag, det är inte att göra vårt liv här på jorden lättare, utan framförallt att göra vårt liv i evigheten saligt. Det är inte bara människor på Jesu tid som hade felaktiga förväntningar på vad det innebär att följa Jesus. Det kan vi också ha. Vi kan ibland tänka oss att livet som kristen ska vara enkelt, ska vara bekymmersfritt, ska vara fritt från sjukdom och lidande. Vi tänker oss kanske ibland att prövningar bör inte behöva drabba mig, för jag följer ju Jesus. Men Jesus säger till sina 12 lärjungar: om de har förföljt mig, så kommer de också att förfölja er. Ta ett kors på er och följ mig. Jesus sanna uppdrag innebär också att han ska uppstå från de döda. Till förklaringen av vem han är hör att han inte blir kvar i graven. Men Jesus är mer än en martyr. Det är inte bara så att han är så trosviss och så trogen mot sin fader i himlen att han låter människor döda honom för hans bekännelse. Det är faktiskt så att han också besegrar döden. Han besegrar döden. Han uppstår och får liv igen. Och han besegrar döden därför att vi inte kan göra det. Jag vet inte om ni har varit med om att tävla mot någon som är mycket bättre. Kanske någon gång när ni var barn och spelade ett spel mot era föräldrar och de var mycket duktigare. Vissa föräldrar låter ju barnen vinna. Andra föräldrar säger: det är viktigt att lära barnen att förlora. Där kan man ha lite olika filosofier. Men ni kanske har varit med om det någon gång, att förlora mot någon som är mycket starkare. Så är det för människan när hon ställs inför döden. Då har vi inte mycket att sätta emot. Vi kan inte besegra döden, hur mycket mediciner och vitaminer vi än äter. Men Jesus kunde. Och han gjorde det för vår skull. Jesus uppdrag blir tydligt för lärjungarna. Jesus förhärligas, så står det i våran text idag. Och på grund av att Jesus förhärligas så har vi samlats här idag. Jesus som verkade i enkelhet, ibland med bara några få lärjungar samlade omkring sig, utan någon stor livvakt, utan ett eget världsligt rike. Han blir genom sin död och sin uppståndelse förhärligad. Människor kommer till tro. Fler människor kommer till tro på att han verkligen är Guds son. Människor kommer till tro på att de genom honom kan vinna evigt liv. Människor förstår vem han är. Och därför finns den kristna kyrkan. Vi finns inte för att fira minnet av en stor ledare, utan vi finns för att berätta om han som dog och uppstod. Och när Jesus får ära av människor, då blir också Fadern förhärligad. I Jesus så ser vi hur mycket Fadern älskar oss. Jesus interagerar, ska man säga idag, med människor på ett sätt som Fadern inte gör. Jesus kommer människor mycket närmare. Tänkte ni på hur i gamla testamentliga texten idag folk var rädda för Fadern? Gud talade från Sinai berg och folket drog sig undan. Han var för mäktig och det var för läskigt. Och de kände nog sin egen synd också och tänkte, jag vågar inte gå nära. De blev till och med rädda för Mose när han kom ner från berget och hans ansikte strålade. Eller när Fadern talar på förklaringsberget till lärjungarna, då faller de ner. De kastar sig ner på marken. Han är så mäktig. De vågar inte möta honom. Tack vare att Jesus är sann människa och inte ser så hemskt mäktig ut, utan vanlig, så vågar vanliga syndare komma fram till honom. Samtala med honom. Bekänna sina synder. Det beror inte på att sonen skulle vara snäll och fadern sträng. Så är det inte. Men Gud som är treenig, han visar sig på ett särskilt sätt i sonen. I hans enkla person. Jag vet inte hur vanligt det är idag. Men vissa mammor har ibland sagt, när barnen är olydiga, vänta tills pappa kommer hem. Då ska jag berätta vad du har gjort. Då ligger du risigt till när pappa kommer hem. Vi behöver inte känna så med vår himmelske fader. Men i sonen ser vi just det. Att vi inte behöver vara rädda. När Jesus förhärligas, så förhärligas också fadern. Vår text idag, så är det inte bara Jesu uppdrag som blir tydligt, utan också vad det är att vara kristen. Det kristna livet blir tydligt. Det kristna livet, skriver Johannes, det är ett liv i tro utan att se. Ett liv i tro utan att se. Lärjungarnas situation, den var unik. De såg Jesus varje dag. Jesus som var sann Gud. Och när de hade någon fråga eller något problem eller något som de funderade på, som de tyckte var svårt, då kunde de fråga honom direkt och få svar. Och ibland, hörni, så behövde de inte ens fråga. Jag vet vad ni tänker på, säger jag. Så här ligger det till. Den situationen har inte vi idag. Jesus säger, dit jag går kan inte ni komma. Vi kan inte rent fysiskt komma till Jesus och ställa frågor. Men vi kan komma till honom i bön. Vi kan närma oss honom i bibelstudiet. Vi kan lyssna till hans ord när vi läser eller lyssnar till Bibelns budskap. Men det kristna livet, det är ett liv som vi är kallade till att leva som vuxna. Vi har den fulla uppenbarelsen i Bibeln. Och vi är kallade att själva använda den kunskap vi får där för att leva som kristna. Vi har ingen exakt regelbok. Hur ska jag göra i den här situationen? Men Gud vill undervisa oss i Bibeln. Så att vi själva kan fatta kloka och rättfärdiga beslut. Det kristna livet, Det blir tydligt. Men till det hör också att vi får vara beredda på att bli retade för vår tro. Det är ju ett liv i tro utan att se, och därför så har vi inga bevis att slå folk i huvudet med när de ifrågasätter vår tro. Vad fint det skulle vara att kunna visa på bevis. Gud har bevisat matematiskt och fysiskt att han finns. Här är formen. Men det går inte. Utan istället får vi berätta att vi är övertygade om Guds existens. Utan bevis. Vi tror på hans ord. Redan Petrus hade blivit retad för sin tro. Han skriver om det, att folk säger: väntar ni fortfarande på Jesu ankomst? Ni har ju väntat så länge redan. Redan då sa människor: vi vill ha mer bevis. Men det kristna livet är ett liv i tro utan att se. I dagens text så får vi också se att kärlekens natur, vad kärlek är, blir tydligt. Jesus säger: ett nytt bud ger jag er. Det är verkligen ett nytt bud. Att vi ska älska varandra. Och kärleksbudet, det är ju inte nytt. Vi ser både i Gamla testamentet och bland människor som Jesus möter, att de är väl medvetna om kärleksbudet. Älska Gud över allting och din nästa som dig själv. Och din nästa som dig själv. Så det är inget nytt. Det känner människor till. Man ska vara osjälvisk. Man ska dela med sig. Man ska göra det som är gott. Men precis som i bergspredikan så höjer Jesus ribban här. Han höjer ribban. För vad säger han om kärleken? Han säger: så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Så nu räcker det inte med att älska andra så som jag älskar mig själv. Det räcker inte. Utan jag ska älska andra som Jesus älskar mig. Oj då. Är det det som är sann kärlek? Ja. Syftet med kärleken till systrar och bröder i tron förklaras också här. Jesus vill att vi ska älska varandra i kyrkan. Delvis för att hjälpa varandra. För att vara del av Guds plan. För att inget enda av hans lamm, som det uttrycks i Bibeln, inget enda av hans barn ska gå förlorat. För att våra systrar och bröder ska bli bevarade, så ska vi uppmuntra dem med Guds ord och visa kärlek mot dem. Vi ska visa kärlek till de som delar vår tro. Inte bara dem. Men till dem. För deras uppbyggelses skull. Vi förstår att redan på biblisk tid så blev människor uppmuntrade av att ha andra troende omkring sig. Vi ser bland annat på profeten Elia hur deppig han var. Hur ledsen och nedslagen han var när han var ensam och trodde att alla andra hade övergivit Herren. Vad jobbigt det var för honom. Och vi ser hur glada och starka den första församlingen i Jerusalem verkar vara strax efter Jesu himmelsfärd. När de samlas varje dag och sjunger och ber till Herren tillsammans. Det är Herrens ord som bygger upp. Men när vi samlas tillsammans och delar hans ord, så blir vi också uppbyggda av den kärlek vi får ta emot av varandra. Och sen tar Jesus upp en sak till. När vi är kärleksfulla mot varandra, då är det också ett vittnesmål inför de som står utanför. Ibland kan det hända att en människa kommer till kyrkan, till en församling, inte främst för att få lyssna på Guds ord, utan för att få vara del av en gemenskap. Och om det då inom citationstecken bara finns förkunnelse, men ingen gemenskap, så blir jag mycket besvikna. Jag söker ett andligt hem, säger människor ibland. Jag söker ett andligt hem. Och när vi tänker på vad det kan betyda, förstår vi att det är något annat än en präst som står i predikstolen och predikar. Man söker en gemenskap. Och det kan vi säga är ytligt, kanske. Men tydligen så förstår också Jesus att det är ett behov som vi människor har. Gemenskap. Man hoppas kanske att en församling ska kunna lösa alla de problem man har. Och då blir man också besviken. Men när vi ser på vad Jesus säger i våran text idag, då är det svårt för oss att säga att vi inte vill ta emot andra, hjälpa dem med deras problem och stötta dem. Ordet, Guds ord, det är det som har grundlagt kyrkan och som är centrum i kyrkans verksamhet. Men kärleken till den sanna läran och till det rätta ordet får inte utesluta kärleken. Har ni inte kärlek, säger Paulus, då är ni som en tom symbol som bara dunkar och skräller. Då får ju ordet inte fäste. Utan vi behöver jobba med att älska varandra i ord och handling. För att uppfylla Jesu ord. Då ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Amen. Låt oss be. Kära himmelske Fader, du vet att vi ofta brister i kärlek, både till dig, till de som står utanför och till varandra inom din kyrka. Vi ber om förlåtelse för våra brister vad det gäller kärlek till nästan och till dig. Vi tackar dig för att du har lovat att alltid förlåta oss för våra synder. Vi ber att du ska hjälpa oss att växa i kärlek så att vi blir ännu bättre representanter för dig och för ditt heliga budskap. Hjälp oss att göra gott mot alla människor, men framförallt mot dem som delar vår tro, för att ditt namn ska bli helgat och ordet ska spridas. Vi ber i ditt heliga namn. Amen.